Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkomna till avsnitt 87 av podden Vi går till historien. Och här är det varmt, för varmt. Är det också varmt nere hos dig?
Det är det, men jag tycker det är skönt. Och det är väl så att om man klagar på värmen så kommer det en dag med lite kyligt och regnigt. Och då säger man, ja, det är typiskt en sommar. Så man är liksom aldrig nöjd med det. Men ja, jag inser ju att inte minst jordbruket behöver regn och så här. Men jag tycker det är skönt med värme. Och nu lämnar vi SMHI-podden och går över till det otroligt spännande svenska 1660-talet. Under 1660-talet styrs Sverige av en förmyndarregering under Magnus Gabriel de la Gardie som rikskansler, Per Brahe som riksdrotts, Carl Gustav Wrangel som riksmarsk, Gustav Otto Stenbock som riksamiral och Gustav Bonde som riksskattmästare. Den unge kungen, Karl den XI, är bara 4 år när fadern, Karl den X Gustav, känd för tåget över Bält och Roskildefreden som ledde till att Skåne, Blekinge, Halland och Bohuslän blev svenska landskap och Sverige som allra störst, dör. Ja, allra störst, för vi har ju Finland sedan tidig medeltid, Estland, Livland, Kexholms län, Ingermanland och svenska Pommern och Bremen-Värden nere i Tyskland. Under 2 år har vi ju dessutom Bornholm och Trondheims län. Våra utomeuropeiska kolonier, Nya Sverige på den amerikanska östkusten och Cabo Corso på den afrikanska västkusten, får vi dock lämna ifrån oss. Medan den tidigare förmyndarregeringen för drottning Kristina har fått ett gott eftermäle, mycket tack vare Axel Oxenstierna, vår kanske främste svenske statsman i historien. Men Karl den XI:s förmyndarregering, den här anses vara en samling där man försökte sko sig själva, möjligen med undantag för riksskattmästaren Gustav Bonde som sparade in på statens utgifter. Det finns ju en klassisk motsättning mellan kungamakt och adelsmakt. Ser man på Svensk Damtidnings festsidor är det numera avslutat. Men den är högst aktuell på 1600- och 1700-talet. Och mitten av 1600-talet är högadelns storhetstid i svensk historia. Den hade gynnats framförallt av drottning Kristina som öste tjänster, gods och förläningar över högadeln. Och nu har man ju chansen. När Karl den tionde Gustav, som försökt begränsa högadens ekonomiska makt genom den så kallade fjärdepartsräfsten. Man skulle alltså lämna tillbaka en fjärdedel av de egendomar man erhållit efter Gustav Adolfs död. Och den svenska kungen är ju en liten förskolepojke som dessutom verkar svag både fysiskt och mentalt. Medan nyadligarna duggar tätt till alla ämbeten genom krigsmakt och administration ligger den politiska makten, de främsta militära och civila ämbetena, de stora jordegendomarna hos högadeln, alltså det betitlade adeln, grevar och friherrar. Här har vi samhällets elit verkligen, ätterna Brahe, De la Gardie, Stenbock, Baner, Bjelke, Oxenstierna, Sparre, Wrangel, Lejonhuvud, Bonde. Alltså det är en numerärt mycket liten grupp. Män, kvinnor och barn, ja, kanske de var en 500-600 personer sammanlagt. Och de gifts hela tiden inom denna krets. Man är kusiner och sysslingar med varandra. Mycket spännande blir det nu att se hur den unge Karl, när han blir vuxen, ska klara av att tillvara ta sina och kungamaktens intressen mot denna högad. Det verkar ju som sagt inte så lovande för den lilla gossen. Som vi berättade om i förra avsnittet har han påtagliga svårigheter i skolan. Han är mycket blyg och ofta sjuk. Men han har ju en riktig curling mamma i enkedrottningen Hedvig Eleonora. Och hon är ju en 23-årig snygging när mannen dör. Men hon kommer aldrig att skaffa någon ny man utan ägnar all sin kraft åt att skydda sin son. Hon tar också på ett förtjänstfullt sätt hand om sin 13-årige styvson, Carl Gustavs utomäktenskaplige Gustav Karlsson, som hon tyckte hade lite av den avlidne mannens andlighetsdrag. Hedvig Eleonora har ju två röster i förmyndarregeringen, men använder dem inte för att spela en politisk roll. Som vi berättade i förra avsnittet är ju hennes stora intressen kulturella, teater, konst, arkitektur. Hon låter ju bygga upp Drottningholms slott som det ser ut idag än idag. Nicodemus Tessin den äldre är arkitekten och efter hans död 1681 tar sonen med samma namn Nicodemus Tessin den yngre över. Konstnären David Klöcker Ehrenstrahl målar tavlor och smyckar väggar och tak. Jag tror att Hedvig Eleonora ville att barockslottet Drottningholm skulle bli en symbol för den svenska stormakten och samtidigt ett sätt att hylla den falsiska ätten som ju efterträtt Vasaätten på den svenska tronen. Slottet är fyllt av symboler för falsätten och släktporträtten är många. Misstaget är stort i förmynderingen över att Karl verkar så svårt att lära sig läsa och skriva. Vad man inte begrep var att pojkens läs- och skrivsvårigheter inte hade med bristande begåvning att göra utan berodde på dyslexi. Det är ju något som han förut har svårt att förstå långt in i vår tid. Hans lärare kritiseras och hans huvudlärare Gripen Hjelm förklarar på 1600-tals svenska att kungens svårigheter beror på, citat, egen gemötsdisposition, alltså gemöt är väl sinnelagen här, som är av naturen något hetsigt, prompt och levandes och som är som oftast blandar tankarna tillhopa med varandra och precipiterar dem över varannan till vilket allt är ett infallibelt märke. Att hans majestät efter inläsandet begynner ordet av den sista bokstaven och stundom av det som mitt i ordet står. Ja, det är väl en beskrivning av en dyslektikers dilemma kanske, eller hur?
Ja, jag tycker det är lite vågat av honom att slänga kungen under bussen sådär.
Ja, bussen. Du menar sådär krigsbussen. Det fanns väl lite bussar på den här tiden?
Under droskan.
Ja, under droskan. Däremot hade Karl, som många dyslektiker, istället en god förmåga att muntligt återge det han hört och också kunna lära sig texter som till exempel psalmverser utan till. Han kunde också, när han blev lite äldre, kommit upp i tonåren, aktivt delta i diskussioner i politiska, historiska och moraliska ämnen. Men, naturligtvis, är han inte en teoretisk akademikerbegåvning, utan han vill ut ur den hemska skolsalen, ut i det fria. Han vill leka, jaga, rida och så vidare. När han fyller 16 så upphör studierna, vilket säkert var en stor lättnad. Han får då delta i rådets sammanträden. När han kommer upp i den åldern visar sig också att han ärvt faderns militära intresse. Han älskar parader, militärmusik, exercis. Han skaffar sig kompisar som delar hans intressen, som bröder Vaktmeister och bröder Gyllenstierna. De hör till ätter som visserligen tillhör högadeln, men inte riktigt den här gamla svenska uradeln. Och dessa Vaktmeisterbröder skulle tillsammans med en Johan Gyllenstierna bli Karl XI:s främsta medarbetare mot högadeln. Vi ska återkomma till det. Nå, Karl och hans tonårskompisar, de roar sig på ett ganska så att säga, våldsamt och buspojkaktigt sätt. Man kan säga att den unge kungen passar bättre i en soldatkasern än bland hovfolkets vett och etikett i slottets salar. Tjejer visar han inget intresse för. Eller ja, han är säkert inte ointresserad av dem, men är helt enkelt för blyg för att ta kontakt. Om vi sammanfattar den politik som förs av förmynderregeringen under 1660-talet, kan man alltså säga att högadeln lyckas behålla sin ställning vid de återkommande riksdagarna, trots att krav restes från lågadel och de andra stånden att reduktionsarbetet med att minska högadens ekonomiska makt från Karl X Gustavs tid, alltså fjärdepartsräfsten, skulle återupptas, men man lyckades inte. När det gäller ekonomi hände något intressant år 1668. Då grundas nämligen någonting som är fullständigt unikt. En institution som är den äldsta i världen. Vet du vad jag syftar på inom ekonomins område? Vad är det som grundas då?
Inom ekonomins område? Riksbanken kanske?
Alldeles riktigt. Sveriges Riksbank. Och det är faktiskt den äldsta i världen. Och mannen bakom det är livländaren Johan Palmstruck. Han är grundaren av det svenska bankväsendet, vår första bankdirektör helt enkelt. Han kom från Riga där han varit affärsman och suttit i fängelse många år för ekonomiska oegentligheter. Men hans far hade lånat ut stora penningsummor till bland andra Gustav II Adolf, vilket ledde till att Johan, när han kommit ut ur fängelset och flyttat till Sverige, blev adlad Palmstruck, alltså på grund av faderns förtjänst. Och denne Johan Palmstruck, han hade redan 1661 startat en bankrörelse i Stockholm. Den Palmstruckska banken, som är, den är också känd för att börja ge ut något som också är helt unikt och nytt. Som man var först med, i varje fall i Europa. Vet du vad jag syftar på då?
Ge ut någonting, det kan bara vara att ge ut sedlar.
Exakt, sedlar, det var något helt nytt. Och de här sedlarna, de blev oerhört populära som betalningsmedel. Kan man tänka sig varför?
Ja, det är smidigt, det väger inte så mycket och man får plats med mycket.
Ja, verkligen. Alltså, om du jämför med de här kopparmynten som var ju otroligt stora och tunga. De största kunde ju väga upp mot 20 kilo. Det var ganska tufft när man skulle be sig ner till marknaden och ta med sig några sådana här 20 kilos kopparmynt och annat. Något enklare med sedlar förstås. Och, ja, det här har ju verkligen skett en utveckling när det gäller betalning från 20 kilos kopparmynt till dagens swishande.
Men det där är intressant. Är det, för förr i tiden var det så att mynten var värda. De var värda det de innehöll så att säga, i form av brons och silver och guld och så vidare. Men sedlar hade alltså inte det värdet i sig, vilket måste ju vara helt banbrytande.
Ja, alldeles riktigt, som du säger. Det var ju därför till exempel, alltså, när det var silvermyntfot, va, då var ju lite lättare. Alltså, de var inte så tunga, de mynten, eftersom silvret var betydligt mer värdefullt. Det var ju när det blev koppar, det var kopparmyntfot som gällde, då blev de här groteskt stora mynten att hålla koll på. Men sedlar, det var ju som en slags kvittens som skulle motsvara ett värde. Och det är ju, som du säger, det är ju mycket mer sårbart. Va? Och den här Palmstruck, han gör ett klassiskt fel. Han låter trycka för många sedlar så de sjunker i värde, och vilket leder till att banken går i konkurs.
Inflation.
Ja, ja. Och riksdagen 1664 beslutade då att förbjuda sedlarna och Palmström hamnade i fängelse på nytt. Han förlorar sitt adelskap. Efter avtjänat fängelsestraff ska han avvisas från landet. Och betalar han inte ett stort skadestånd ska han dömas till döden.
Är det lite av ett bortglömt geni kanske?
Ja visst, han är ju väldigt intressant. Men det var ju farligt. Alltså, det var ju lite tuffare. Jag vill mena så att härom året var det väl någon bankdirektör för en av våra största banker så, som var ställd inför rätta och så här. Men vad jag vet så var det väl inte någon dödsdom som vilade över den bankdirektören. Ja, det var lite tuffare för misslyckade bankdirektörer på 1600-talet helt klart, eller hur? Ja, men som du säger, genia, alltså, det verkar ju som riksdag och regering ändå tycker att Palmströks idéer inte är så tokiga, så man köper upp hans bank och skapar av den då, som sagt, världens första riksbank. Och Palmströk han blir efter några år benådad, men dör året efter frigivningen. Förmyndarregeringen 1660-talet är ju ett fredligt decennium. Utrikespolitiken var komplicerad och det fanns i rådet en motsättning mellan en franskvänlig falang ledd av rikskanslern Magnus Gabriel de la Gardie och en annan som var mer inställd på ett samarbete med England och Nederländerna. Sjömakterna som de kallades, ledd av bland andra Gustav Bonde. Sverige hade ju byggt upp en stormakt på relativt kort tid och sågs då av grannarna som en aggressiv erövrad stat. Och vi hade ju utan tvivel en stark, effektiv krigsmakt och en välorganiserad förvaltning. Men framgångarna mot ryssar, polacker, tyskar, danskar berodde också på att de här länderna befann sig i olika svaghetsperioder. Därför vilade framgångarna och erövringarna på en osäker grund. Vi måste hela tiden vara på vår vakt för att försvara dem. Och Sverige hade med sin trots allt då, begränsade folkmängd och resurser egentligen inte förutsättningar att driva en aktiv stormaktspolitik. Det hade ibland visat sig i oförmågan att behålla våra kolonier i Amerika och Afrika. Och förmyndarregeringen, de inser det. Man förstår att det gäller att undvika nya krig med osäker utgång. Expansionen bedöms som tillräcklig. Det gäller att behålla det man erövrat. Och programmet för det är att vara neutral i konflikter, gärna att istället vara medlare. Det gäller också att få bättre relationer till Nordeuropas stormakter. Karl XIII Gustav hade ju närmast, om man tänker efter, bara ett osans med alla, eller hur? Med ryssar och polacker och tyskar och danskar och holländer.
Ändå intressant att vi under en kort period där på 1600-talet såg som en aggressiv invasionsmakt. Ja. En del har hänt sedan dess.
Ja, det kan man säga. Jag tror inte att den svenska synen var sådan, utan här såg man nog snarare att man skulle försvara sig mot fientligt inställda grannländer. Då kommer jag ihåg, det var väl Axel Oxenstierna som nämnde det, att alla våra grannar är våra fiender. Ja. Mm. Ett grannland ses ju som omöjligt att bli kompis med, och vad skulle ju det vara, tycker du?
Ja, det kvarstår igen idag, och det är ju danskarna förstås.
Ja, jag visste inte att det kvarstod, men det kanske är så. Varför kan inte danskarna förmodligen inte tänka sig att bli kompisar med oss?
Ja, danskarna vill väl förstås. Vi hade ju precis tagit massa landområden från dem.
Ja visst, de vill säkert ha varje möjlighet att få tillbaka Skåne och de andra förlorade landskapen i Roskildefreden. Det är därför att försöka förhindra att danskarna sluter förbund med andra makter. Och därför ses med oro på när ett danskt-franskt avtal sluts 1663. Frankrike har ju sedan 30-åriga kriget varit en samarbetspartner till Sverige. En annan rival, främst om handeln på Östersjön, är det välmående Nederländerna. Och därför söker Sverige goda kontakter med England som är en motståndare till Nederländerna. De enda militära strider som förekommer under förmyndarregeringen 1660-tal, det är det så kallade Bremiska kriget 1666. Bakgrunden är huruvida staden Bremen ska ingå i det gamla biskopsdömet, nu svenska provinsen Bremen-Värde. Det är något Sverige ansåg hade bestämts i Västfaliska freden. Och strider om det där det utkämpas redan 1654 under drottning Kristinas sista veckor på tronen. Och nu i januari 1666 marscherar trupper från svenska Pommern under befäl av Carl Gustav Wrangel till området för att tvinga staden Bremen att ansluta sig. Men märkligt nog inser inte Bremenborna fördelen med att bli svenska, varvid Wrangel inleder en blockad, en belägring av den starkt befästa staden som pågår under våren, sommaren, hösten. Och under senhösten börjar nu Bremens grannar med Brandenburg i spetsen kräva att svenskarna drar sig därifrån. Läget blir ohållbart och Sverige måste göra en neslig reträtt och acceptera för all framtid att staden Bremen inte ingår i provinsen Bremen-Värde.
Det krävs alltså en stark kung i frontledet.
Ja, det verkar så. Under det fortsatta 1660-talet inledde Frankrike under sin kung Sol, Ludvig den 14, en kraftig upprustning som kommer att leda till en offensiv utrikespolitik. Ett inledande mål är spanska Nederländerna, alltså det för dig bekanta dagens Belgien, för att skydda sig mot fransk expansion som kan rubba den jämviktspolitik som rått sedan 30-åriga kriget. Bildas 1668 en trippelallians bestående av England, Holland, Nederländerna alltså, och Sverige. Den 13-årige Karl den 11 blir dubbad till riddare av Englands förnämsta orden, Strumpebandsorden. Känner du till den? Den har ju ett berömt motto. Är du bekant med det?
Nej, men jag är väl bekant med att det är ganska larvigt namn på en förnäm orden.
Ja, det kan man tycka. Alltså, mottot är ju Oni soa qui mal y pense, alltså skam den som tänker illa härom. Och bakgrunden lär vara att en dam på en bal tappade ett strumpeband och att kungen böjde sig ner för att ta upp det, vilket framkallade vissa skratt. Varvid kungen då skulle ha sagt den här repliken, skam den som tänker illa härom, som blev ordens motto. Det är den lite lustiga bakgrunden.
Mm.
Det finns lite olika versioner av vilken kung det var. En populär svar på den frågan är att det var Rikard Lejonhjärta, men det finns också andra. Hur som helst, strumpebandsorden. Alliansanslutningen firas också med ett jättefyrverkeri i Stockholm med bland annat Karl den 11:s namnskiffer i 15 meters superformat och med fantastiska fyrverkeribilder av Sankt Göran och draken och andra bilder. Återstår att se om dagens regering kan åstadkomma något liknande om vi får gå med i NATO, vad tror du?
Fyrverkerier? Ja, ja, det vore något.
Ett förslag, va?
Ja.
Med vad säger, Kristerssons profil då i 15 meters jätteformat.
En militärparad. Varför har vi inga militärparader?
Ja, det är vi dåliga på. Men bara några år senare skulle situationen ändras. Magnus Gabriel de la Gardie propagerade som sagt ihärdigt för en allians med Frankrike istället, medan Johan Gyllenstierna, som under riksdagen har varit ledare för de yngre och inte så bördstunga adelsätterna, nu blivit greve och riksråd i ständig polemik med de la Gardie, ville fortsätta samarbetet med England och Holland och även knyta förbindelser med den tysk-romerske Habsburg-kejsaren. Gyllenstierna varnar för följden av att alliera sig med en expansiv makt, att det kan innebära att man själv tvingas med i krig, vilket han skulle få rätt i. När England 1670 sen byter sida och ansluter sig till Frankrike, då ändras förutsättningarna och de la Gardie får igenom sitt önskemål om en svensk-fransk allians. Och vad det kommer att leda till, det ska vi återkomma till i nästa avsnitt.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
När vi förra avsnittet berättade om begravningen av Carl X Gustav talade vi om en något oväntad och inte så välkommen gäst. Vem då?
Ja, Kristina förstås.
Visst. Ingen mindre än den döde kungens kusin, exdrottning Kristina. Hon gjorde en uppmärksammad markering att hon kunde återinträda på tronen om det hände den lille Carl den XI något. Och detta togs inte väl upp som vi berättade om i förra avsnittet. Väl tillbaka i Rom kan hon flytta in i ett nyrestaurerat Palazzo Reario och återuppta den nära förbindelsen med kardinal Asolino. Hon förnyar också palatsets trädgård. Det är hon intresserad av, engagerar dig om planterar mängder med apelsin och citronträd till exempel. Och hon jobbar också hårt för att få sitt något skamfilade rykte reparerat. Den av henne beordrade avrättningen av Monaldesco i sin egen våning. Kommer du ihåg? Det har vi berättat utförligt om. Och detta arbete, det bär frukt precis som hennes träd. I mars 1663 kommer självaste påven, Alexander den VII, på visit till hennes palats. Kristina knyter också närmare kontakter med Ludvig den XIV. Man kan nog här inte underskatta kardinal Asolinos roll. Han har en stark ställning i Vatikanen och många värdefulla kontakter och sköter Kristinas ekonomiska och politiska affärer. Under Kristinas första år i Rom hade vissa äventyrare och personer med tveksam bakgrund sökt sig till hennes hov. En anledning till det var att Kristina gärna omgav sig med lite udda personligheter. I Stockholm hade hon ju blivit uttråkad av alla trista, beskäftiga adelsgubbar och allvarstyngda, moraliska, renläriga, intoleranta lutherska präster. När en italiensk greve vid ett besök i hennes palats undrade om hon inte kände sig ensam i sin landsflykt svarade hon: "Jag är hellre ensam i 3 dagar än tillbringar en halvtimme med er." Det är en vass replik, eller hur?
Men 3 dagar, så hon borde sagt 3 månader.
Ja, kanske det. Efter La Belle Comtesse, Ebba Sparres död, hade Kristina inte längre kvar några kontakter i Sverige. Och i Sverige var de makthavande fortsatt misstänksamma mot henne. Rikskansler De la Gardie hade ju från att ha varit hennes främste gunstling blivit totalt utfryst, kommer ihåg. Och han hyste säkert fortfarande mycket negativa hämndkänslor mot henne. Och det bestämdes på en riksdag att hon, om hon skulle återkomma på en visit i hemlandet, inte skulle få utöva sin katolska religion och inte heller delta i några förhandlingar med riksdagen. Ett problem var att underhållspengarna från Sverige inte kom till henne som de skulle. Och Kristina skickade därför en kusin till Asolino, en Lorenzo Adami, till Sverige för att reda ut det. Han åker runt med tolk till underhållsländerna, till öarna Gotland, Öland, Ösel och till Norrköping. Och träffar ledande män som Carl Gustav Wrangel och Kristinas tidigare favorit Claes Tott. Adami upptäcker att det är framförallt från svenska Pommern, som också tillhör hennes underhållsområden, som pengarna uteblir. Och det är därför att de försnillas av provinsens generalguvernör. Men Adami kan också rapportera något annat som väcker Kristinas intresse, nämligen ett intryck att Kristina fortfarande är populär i sitt hemland. Och detta får henne att fatta beslutet att sommaren 1666 gör ett återbesök i Sverige för att en gång för alla ordna upp sin ekonomi. Hennes mål är att besöka den riksdag som är kallad att sammanträda i juni. Att hon inte var välkommen till riksdagen, det verkar hon ha ignorerat. Kristina reser först till Hamburg, varifrån hon skriver ett brev till kardinal Asolino med följande lydelse. Citat. Sedan jag lyckligen genomkorsat det öde, stinkande och barbariska Tyskland anlände jag slutligen hit igår kväll. Ni och Rom gör mig allt för stor ära och all den vördnad och ömhet som visas mig ännu mer bedrövad eftersom jag med min eviga otur riskerar att bli borta längre än jag trodde från Rom och följaktligen också från all glädje. Ty, när jag anlände hit fick jag veta att det fortfarande är osäkert om riksdagen kommer att bli av och att man till och med tror att den kan bli inställd. Vad drar du för slutsats av det?
Nej, men det var ju ett smart drag. De vill inte ha henne på riksdagen och de kan väl, hon var ju ändå drottning och gav upp den titeln. Mm. Så de har ju offrat någonting så de kanske har svårt att neka henne vid dörren. Så då, och eftersom hon hatar att vara där så säger de bara att den ställs in eller skjuts fram så där så att hon inte ska palla vara kvar och tvingas tillbaka till Rom. Så det är smart, smart drag.
Ja, vi får se vad som händer. Kristina visar ju här utan tvivel att hon inte känner sig tillfreds med situationen och att hon längtar tillbaka till Rom och Asolino. Och de här båda, de står ju, som vi berättade om tidigare, varandra mycket nära. Asolino nämner vid ett tillfälle, för varje steg som hennes majestät har avlägsnat sig har det blivit allt svårare för mig. Det skvallrades ju en del om deras relation och påven hade förgäves försökt förhindra att kardinalen besökte henne sena kvällar och nätter. Men, precis som i kontakten med Ebba Sparre, var det säkert inte fråga om någon intim kärleksrelation. Asolino var ju som katolsk kardinal bunden vid sitt celibatlöfte och Kristina har vid flera tillfällen skrivit att hon helt enkelt kände avsmak för den fysiska kärleken mellan man och kvinna. Kristinas brev till kardinalen som hittades i Vatikanbiblioteket för ungefär 100 år sedan är intressant att ta del av. Hans brev till henne har vi inte tillgång till. Men när Asolino tydligen har antytt en oro för att Kristina inte ska komma tillbaka till Rom reagerar hon kraftigt. Citat. Vill ni inte att jag ska komma tillbaka eller tror ni att jag någonsin skulle besluta mig för att lämna Rom och överge mina planer på att återvända dit? Förklara vad ni menar och befria mig från den smärta och oro som dessa ord har vållat mig och tro mig när jag säger att jag hellre bor i Rom och lever på vatten och bröd med bara en kammarjungfru som betjäning än någon annanstans som härskar över alla kungariken och skatter i världen.
Bara en betjänt alltså. Ja. Det är hårt.
Ja visst, visst.
Det blir tufft.
Mm. Ja, någon juniriksdag i Stockholm kommer inte igång, men Kristina bestämmer sig då för att stanna i Hamburg över sommaren för att vänta på att en sån ska starta. Hon fördriver tiden med att också skriva ett brev till Karl den XI där hon ber den 10-årige kungen att han ska låta henne få utöva sin katolska tro i fred vid ett besök i hemlandet. Att riksdagen skjuts upp ser hon, kanske med fog, som ett resultat av att man inte vill sätta igång en riksdag med henne så pass nära så, som nere i Hamburg. Ett annat problem för Kristina på ett mer personligt plan det är att Asolinos brev, som inte har tillgång till, men att de av svaren från Kristina ändrar karaktär. De verkar helt enkelt ha blivit mer distanserande. Att han vill ändra deras nära relation. Varför då kan man ju undra. Ja, kanske en förklaring att påven, Alexander VII, han börjar bli krasslig. Och att Asolino tänker ställa upp i ett framtida påveval. Och då får ju inget skvaller om en aldrig så felaktigt och grundlöst stå i vägen. Sommaren blir höst. Kristina stannar envist kvar i Hamburg. Ett brev till Asselin är avslöjande för det vi gissade om Asselinos ändrade ton i breven. Kristina skriver: vilka förändringar som än kan inträffa i edert hjärta, så kan det icke förändra mitt. Och jag ska för er bevara en obrottslig trohet in i döden. Trudda på allt elände blir nu Kristina sjuk där i sitt sovrum i Hamburg. Hon får huvudvärk, kräks, får ont i kroppen. Hon känner sig psykiskt nere. Vi illustrerar med ett nytt brev till Asselino. Vad mig själv beträffar är jag mer än någonsin ansatt av mitt onda i sidan. De sista 8 dagarna har detta onda påtagligen ökat, och de 2 sista nätterna har det hindrat mig att vända mig i sängen, vilket för till att jag inte kunnat sova, mist aptiten. I natt kände jag en förändring. Läkarna förstår ingenting alls och kommer bara med uppenbara dumheter när de tar upp saken. Senare under hösten blir Kristinas brev allt personligare, och forskare har verkligen lusläst dem för att tolka relationen. En del menar att breven tyder på att de måste ha haft en intim relation som Asselino nu ville avsluta. Eller, jag tror att det är Kristina kännaren framför andra, Sven Stolpe, som har den teorin att Kristina hade hoppats på en fysisk relation. Alltså, följande brev stöder kanske Stolpes analys. Kristina skriver: min avsikt är att aldrig kränka Gud med hans nåd och att aldrig ge er anledning till anstöt. Men detta beslut kommer aldrig att hindra mig från att till döden älska er, och eftersom er devotion... Alltså, vad betyder det? Devotion, vad säger man?
Hängivelse, hängivenhet.
Hängivenhet är bra. Fritar er från att vara min älskare, fritar jag er från att vara min tjänare, ty jag vill leva och dö som er slav. Ja, hur tolkar du det här, de här såna här rader?
Ja, eftersom det är just där Kristina skulle tycka var intressant att faktiskt ha en annan kvinna som tolkare istället för vi gubbar som Stolpe säkert också är.
Ja, visst. Ja, med Stolpe, det är lite roligt här, det är att Stolpe faktiskt antyder att Kristina kan vara lite ironisk här med ord som anstöt och devotion och hängivenhet. Alltså att de tycker att Asselines avståndstagande tyder på ett slags religiöst hyckleri, va? Att det är som är då viktigare för honom än kärleken till henne, va?
Ja, så kan det ju vara. Eller så vill de bara jävlas och förstöra för hans påveambitioner.
Ja, just det. I december får hon ett brev från den svenska förmyndarregeringen där de skriver att hon får komma till Sverige men absolut inte ha med sig någon katolsk präst och inte heller komma till en riksdag. Kristina stannar över vintern i Hamburg. Hon börjar må lite bättre. En anledning kan vara att hon byter ut en stor ölkonsumtion mot en lika stor mjölkkonsumtion. Men hon är noga med att få alldeles färsk mjölk, och när hon inte riktigt är nöjd med, det, med den mjölk hon får, så undersöker hon möjligheten att skaffa en egen kossa. Och hon anställer också en fransk kock som lagar en speciell fransk buljong åt henne. I Kristinas brev under våren till Asselino förtiger hon att hon känner sig bättre och skriver till och med att hon inte tror att hon har så långt kvar. Kanske ett sätt att ge kardinalen dåligt samvete. Hon skriver också att hon tänker fortsätta att stanna i Hamburg tills det blir någon riksdag i Sverige, även om det innebär ännu en sommar och höst i tråkiga Hamburg. Hon skriver väldigt elakt om Tyskland och skriver så här: det här landet är förfärligt. Allt vad man ser är motbjudande och tråkigt. På andra ställen går det bara 24 timmar på en dag och en natt. Här varar en timme i 24 dagar. Och samma dagar som är över på ett ögonblick i Rom varar här i flera sekler. Det är inget vidare betyg åt Tyskland här, eller hur?
Nej, men det är en ganska bra recension man kan hitta på Google Maps idag.
Ja, kanske det. Men sen under våren får Asselino anledning att förmodligen ändra tonen lite i breven. Och anledningen är att påven Alexander VII är döende, och kardinalen vill nu att Kristina ska komma tillbaka hem ner till Rom och stödja honom. Alltså Kristina har ju trots allt en ställning som ex-drottning som abdikerade för att bli katolik och en kvinna med många viktiga kontakter. Och Assolino vill att Kristina nu skyndsamt ska avsluta sina affärer och komma hem till Rom. Framstår inte så säkert sympatiskt dagar här, eller hur?
Nej. Nej, men jag kan ändå förstå. Alltså, man får ju bara den chansen en gång i livet, antar jag.
Ja. Mm. Och hur reagerar Kristina då? Jo, hon hörsammar det och lämnar Hamburg i april 1667 och seglar över till Skåne. Nu ska det hända något här. Förmyndarregeringen utser två personer. Per Sparre, en bror till La Belle Comtesse Ebba, och Pontus Fredrik de la Gardie, en bror till rikskanslern, för att ledsaga henne. Men när de kommer ner till Skåne, då har de redan rest vidare. Alltså när de väl har bestämt sig för något, då ska det gå undan. Och de reser efter henne och hinner upp henne först i Jönköping. Och nu blir det dramatiskt. För i Kristinas sällskap känner man igen en katolsk präst som Kristina klätt ut till sekreterare. Sparre och de la Gardie kräver att denne förklädde präst genast ska skickas tillbaka. Kristina vägrar och skriver ett protestbrev till den 11-årige kungen. Hon fortsätter så till underhållsstaden Norrköping där hon får svar från förmyndarregeringen i kungens namn. Man kräver att prästen genast ska lämna landet och att Kristina inte på några villkor får bevista någon katolsk mässa i Stockholm som till exempel på franska ambassaden. Men nu ilsknar Kristina till. Hon påminner om att hon för inte för så många år sedan varit Sveriges drottning. Det är lite grann som det du var inne på förut. Denna förmyndarregering har inte mandat att berätta vad hon får och inte får göra. Hon berättar också att hon under sin resa genom Småland och Östergötland minsann mött präster och bönder som klagat över hur landet styrdes och hur de längtade tillbaka till hennes tid vid makten. Ja, kanske man lite grann kan förstå hennes reaktion, eller vad säger du?
Alltså hon vill ju ha kvar kakan och äta den också.
Mm, just det.
Hon har ju faktiskt stuckit.
Just det, det är ett dilemma. Men vad händer nu då? Jo, istället för att fortsätta mot Stockholm så vänder hon nu om tillbaka söderut och övernattar en sista gång i Sverige i Helsingborg. Hon skulle aldrig mer komma tillbaka till sitt fädernes land. Men jag vet inte vad du tycker, men frågan är ju om inte förmyndarregeringen lite överdrivet sin rädsla för henne. Alltså för att Kristina skulle ha gjort anspråk på en politisk makt. Även om hon kanske hade ett visst folkstöd så var det ju knappast tillräckligt för att kunna genomföra någon slags statskupp. Eller hur?
Nej, men jag tror bara de var lite trötta på henne också. Att hon ständigt kommer tillbaka och begär pengar och är lite jobbig sådär. De ville väl... Fan, åk iväg och så glömmer vi bort det. Du ställer bara till med oreda. Jag tror snarare det är en rädsla.
Mm, mm. Ja, det låter som det skulle stämma.
Alltså hon verkar ju lite det här att har hon väl bestämt sig för någonting. Så lite konfliktsökande.
Mm, mm.
Och även mot Sverige då. Hon hatar ju Sverige vid det här laget också.
Ja, det verkar ju så.
Och de har börjat hata henne. Det är ett osunt förhållande.
Ja, hon är ju van att få som hon vill. Liksom. Hon har ju väldigt stark vilja uppenbarligen. Ja, Kristina är nu tillbaka i Hamburg. Då, och ja, där får hon en ny helt fantastisk idé om att kunna få en ny kunglig krona i ett land där hon hade nära släktrelationer. Vad kan det vara? Ja, det är en otroligt spännande historia som jag tänkte vi skulle berätta om nästa gång. Har du några aningar?
Nej, jag vet inte... Vad det kan vara.
Nej, det ska vi återkomma till. Avslutningsvis. Hemma i Sverige bestämmer man att Karl ska bli myndig 1672. Det är då han fyller 17 år. Spänningen är stor inför den riksdag som då ska öppnas. Då alltså förmyndarregeringen ska upplösas. Och många inom högadeln hoppas ju kunna behålla rådsaristokratins makt. Medan lågadel och de ofrälse stånden hoppas nu få stöd från kungen. Hur ska det gå? Ja, det blir en spännande fortsättning i nästa avsnitt. Ja, Fredrik, nu är det väl dags för som vanligt ett litet sommaruppehåll. Du ska ju ut och resa och göra massa olika saker. Så vad säger du? Vi får väl göra som förra sommaren då att vi gör ett uppehåll nu den 15 juli och den 1 augusti. Och kommer tillbaka den 15 augusti.
Ja, vi tar ett sommaruppehåll och återkommer förhoppningsvis i augusti då.
Vi önskar alla kära lyssnare som har ökat i antal, lite markant faktiskt de sista tiden. En väldigt fortsatt trevlig och varm sommar. Och jag tackar dig Fredrik och tack för idag och hej.
Tack och hej och trevlig sommar alla.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.